Jag måste stå och titta här en stund. Det är en härlig syn att se er allihop här. Verkligen. Det är lite blandad kompott här från våra olika församlingar, det ser jag. Roligt. Det är en ynnest att få stå här framme, ska jag säga. För ett tag sedan så gick jag förbi arbetsbordet där hemma. Och där låg det en bok vars titel fångade mig. Och varje gång jag gick förbi den där boken med den där titeln så funderade jag och på den där frågan som titeln uttryckte. Vem är den mannen? Hette boken. Och det är en bok som är skriven av bibellärare och bibelteolog Anders Sjöberg. Kanske någon av er känner till den. Och den är en guide till evangelierna. Jesus är ju huvudpersonen där och fyra porträtt av honom presenteras utifrån författarnas särart och den tid som de skrevs i. Men jag vill också läsa några rader från baksidetexten på den boken. Det står det så här. De historiska frågorna är ur ett trosperspektiv viktiga. Men man får inte stanna vid dem om man också vill förstå sanningen i Jesu anspråk. De anspråk som blev synliga i det han sa och i det han gjorde. Är Jesus verkligen Guds son, frälsaren och den enda vägen till Gud? Det är här dessa texters djupa syften visar sig. Att utmana läsaren att själv ge svar på frågan. Vem är den mannen? Slutcitat. Så låt den här frågan lite grann följa med under den här predikan. Och en tid framåt kanske. Vem är den mannen? Den här sommaren så har vi stannat till vid Matteus evangeliet och predikotexterna har utgått ifrån det evangeliet. Och det finns ju en bibelläsningsplan också som du kan följa med. Finns här och även på hemsidorna. Och den här veckan så har vi stannat till vid kapitel 14 och 16. Och jag tänker inte berätta allt vad de handlar om. Det är fruktansvärt spännande saker. Men idag så gäller texten från kapitel 16 och jag ska läsa den strax. Avsnittet som vi ska titta på har bland annat sitt sammanhang i att Jesus har blivit ifrågasatt av fariseer och saddukeer som så många gånger förr. Och det är efter att han har angripit dem i sin strävan efter att hålla sig till de äldstes stadgar istället för till Guds bud. Jesus varnar sina lärjungar för deras surdeg, eller med andra ord deras lära. Alltså menar Jesus, lyssna inte på dem som inte känner Gud. Det är något sorts sammanhang här. Och nu ska jag läsa från Matteus 16, vers 13-20. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Hur är det med oss idag? Vem säger människor att Jesus är? Kanske, alltså en del, det vet vi ju, en del menar ju att Jesus inte ens har funnits. Så är det ju. Bara det är bara ett påhitt av svaga människor genom historien. Eller någon kan också säga att ja, men han var ju en god människa som ville andra väl. Men Jesus har ingen betydelse för oss idag. Ja, kanske som förebild, och han är väldigt intressant och inspirerande för konst, i konstens värld. Där kan vi hitta Jesus som något som är bra. Eller han var en stor profet, kan en del säga, som talade om Gud, men har ingen levande betydelse idag. Med mera. Ni känner till hur människor kan berätta om vad de tänker om Jesus, vem han är. En lång lista kan göras. Jesus ställer frågan till sina lärjungar och säger: vem säger ni att människor, vad säger människorna att jag är? Det är så han ställer frågan. Vem säger människorna att jag är? Och Petrus, han får ju stå som representant för dem, som så många andra gånger förut. Och Petrus var ju en sån person som kom att stå Jesus mycket nära. Och med tiden blev det allt klarare för honom vem den mannen var. Och vem det var som kallade honom och alla de andra lärjungarna, det var en aning som växte till visshet. När vi håller oss nära Jesus, då lär vi också känna honom. Det är som med de vänner vi har. Vi lär känna en annan människa genom att umgås med honom eller henne. När vi låter Jesus komma in i vårt liv, kommer vi också att lära känna honom. Så vem säger människorna att människosonen är? Det där begreppet människoson, det har vi ju hört. Alltså det är ju vanligt hos Matteus att säga detta. Och vad är det egentligen för något? Var kommer det ifrån? Jesus benämner sig själv som människoson. Det är ingen som har sagt det till honom, men han benämner sig själv som det. Och det är utifrån ett judiskt tankesätt att en dag så ska det komma en gestalt och befria människor från orättvisor och förtryck. Man tänkte att Gud själv skulle komma och hjälpa människorna. Och det här var en tankegod särskilt hos småfolket, om man får använda det uttrycket. Småfolket, alltså de fattiga och de, som man kan säga, ödmjuka i Galileen. Där fanns dessa tankar särskilt. Man var kritisk till den här politiska messiasbilden. Och jag ska faktiskt läsa ett utdrag ur Daniels bok, där man första gången kan träffa på det här uttrycket människoson, som har med det att göra. Och jag läser från Daniels 7:e kapitel, någon vers där. Jag såg vidare i synerna, säger Daniel, om natten, hur en som liknade en människa kom med himmelens skyar. Han nalkades den uråldrige, alltså Gud, och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Vem sa människorna att Jesus är? Han frågade inte vad de tyckte om de gärningar som han hade gjort. För han hade gjort ganska många under och visat människor vem han var. Eller han frågade heller inte vad människorna tyckte om hans lära. Utan han frågade om vad det menade var hans identitet. Vem han är. Inte allt det där han gjorde och gjorde så bra. och helade människor och botade sjuka på alla möjliga sätt. Inte det. Men vem är han? Många menade, som vi läste i texten, att det var Johannes döparen som hade uppstått. Herodes Antipas, han som hade låtit döda Johannes döparen, han tillhörde den gruppen av människor som trodde det här. Att det kanske ändå är Johannes döparen. Han var ju så kraftfull. Det var något särskilt med Johannes döparen. Och nu har han kommit tillbaka. Jag lät döda honom, men nu har han kommit tillbaka. Andra sa att det måste vara Elia. Elias som kommer tillbaka. Han som hade tagits upp i skyarna inför människornas åsyn. Och man visste inte var tog han vägen någonstans. Han kommer nog tillbaka nu, för man har ju talat om det. Eller var det Jeremia eller någon annan av profeterna? Osäkerheten var stor över vem Jesus var. Olika förväntningar på Jesus, Messias som skulle komma präglade det judiska samhället. Och sedan kommer den skarpa och avgörande frågan till lärjungarna. Och jag läser igen. Vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom. Salig är du, Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Petrus han uttalar ju här för första gången det man kan kalla för en messiasbekännelse. Kyrkans fundament är den här bekännelsen. Och det är varje troende människas fundament. Simon blir Petrus, klippan som är den bergfasta grunden till vår tro. Den levande kyrkan över hela världen står på den här grunden. Och den är bergfast. Du är Messias, den levande Gudens son. Tänk dig att Jesus står framför dig och frågar dig. Vem säger du att jag är? Kan du säga du är min Herre och Mästare, den levande Gudens son? Jag vill lära känna dig. Kan du säga det så vet att Fadern har planterat din bekännelse i dig. Jesus ger oss tillgång till Guds rike eller himmelriket som Matteus skulle säga. När vi lär känna Jesus kan vi säga vem han är. Bekännelsen beror inte på egna prestationer eller egen visdom av olika slag. Tron är en gåva från Gud. Gud talar om för oss att han vill umgås med oss, dig och mig. Och han vill att vi ska lära känna honom. Och det är så bra för att Jesus visar vem Gud är. Senare i texten här så kan man läste vi att Jesus förbjuder lärjungarna att berätta för andra att han är Messias. Och det är jättekonstigt till förstone när man läser det. Varför skulle han göra det? Det var väl det han ville att människorna skulle tro att han var. Ja, fast ändå inte riktigt. För Jesus han ville att hans lärjungar skulle lära känna honom bättre. Och verkligen känna vem är Messias? Vem är Jesus? Innan Messias bekännelsen trumpetades ut. För det kunde bli så galet. För han ville, Jesus ville att lärjungarna skulle verkligen förstå vem han var. Och när Jesus fördjupar förståelsen av vem han är och talar om sitt kommande lidande, sin kommande död och sin kommande uppståndelse, att det ingår i hans identitet, så är Petrus mycket mänskliga reaktion inte så svår att tänka sig in i. Jag läser från vers 22, kapitel 16. Petrus tog då honom avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sånt ska aldrig hända dig. Du ska inte behöva gå igenom lidande och död. Vad är det för något? Ja, men Jesus, han vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Mina tankar är inte Guds tankar. Det är någonting som vi hela tiden måste hålla i minnet, tror jag. Och jag tror vi behöver reflektera över vilka mänskliga regler som vi sätter upp, som om de vore Guds regler. Jag tror att vi får rannsaka oss själva en del och be om Gud om vishet där. Och det gäller, tänker jag, inte bara personligen utan också hela kyrkan. Det här handlar ju också om hela kyrkan, den världsvida kyrkan, inte bara om min personliga tro utan kyrkans tro. Vi får rannsaka oss själva och be Gud om vishet. Kan det vara så att min tro stannar i den oreflekterade bekännelsen att Jesus är den levande Gudens son? Att den inte riktigt har slagit rot i mitt inre? Att jag har glömt bort resten? Att hans lidande och död och uppståndelse betyder all skillnad mellan död och liv? Har jag glömt det? Behöver jag bli påminn om det? Jag behöver kanske bli påmind om min bekännelse, mitt fundament. Så förklarar Jesus ännu tydligare för lärjungarna då och för oss lärjungar idag vad det innebär att följa honom. Och jag läser från vers 24. Sen sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? I den uppriktiga bekännelsen ligger också viljan att lära känna Jesus och låta honom finnas med i mitt liv som en livsviktig vän. Att följa i Jesus spår och förneka sig själv handlar inte om att förmå det i egen kraft, utan kärlekens Gud som omger oss på alla sidor hjälper oss att se det Gud vill visa oss för att kunna vara Jesu lärjunge. Han vet att vi brottas med lärjungaskapets efterföljelse. Jesus känner oss vid namn. Han vet vilka vi är och vem vi vill vara. Så avslutningsvis så vill jag skicka med den här frågan från Jesus till dig och till mig. Verkligen skicka med den, fundera på den. Vem säger du att jag är? Det handlar inte om att förklara en lära, utan det handlar om vem Jesus är. Och bara Fadern kan ge insikten om Jesu identitet. Inte läror och egna erfarenheter, utan egna erfarenheter och bekännelsen, tron, att Jesus är den levande Gudens son. Kanske tänker du att det är självklart på det sättet. Samtidigt som vi så ofta kommer till korta med hur vi lever våra liv, så mänskligt. Och samtidigt är det just för oss den uppstånden Jesus har kommit. Det är därför vi befinner oss där vi gör idag. Vill du ha något att göra med den mannen så tar han dig till sig. Och förlåtelsens kraft bryter igenom varje människas liv. Samma kraft som visar sig i Jesu lidande, i Jesu död och Jesu uppståndelse. Tänk på Petrus som misslyckades med att vara Jesus trogen. Han hade inte förstått vem Jesus verkligen var. Han behövde lära känna Jesus ännu bättre. Och han växte in i förståelsen av vem Messias, den levande Gudens son, var. Och det är precis detsamma för oss. Vi får varje dag ta emot hans gåva. Gåvan att tro. Och varje dag får vi lära känna honom ännu mer så att hans person kan lysa igenom våra liv. I vilken livssituation vi än befinner oss i. Någon har uttryckt det som att leva i Jesu blick. Att leva i Jesu blick. Tänk så nära vi får vara honom. Amen.